fantastisk sjå med att hitta en whiteboardpenna här I huset. Och nu finns det en. Men den är grön så jag hoppas att det syns. Och jag vill inte skymma Jesus med den här. Men korset ser ni ändå. Jag hoppas inte. Ja, den är lite sned. Ja, den är lite snurrig. Det är jag också ibland. Hej. Jag tror de kanske en del av er känner igen mig. Jag heter Sara Vatanen och jag jobbar som pastor I Frälsningsarmén. Tidigare har jag också jobbat I Pingstkyrkan I flera år med ungdomar och som medarbetare. Och jag brukar vara här med mina två gulliganer. Och när min man inte jobbar som präst så är han med oss. Så vi är ju regelbundet här på gudstjänst. Och det är jättekul att få förkunna, undervisa, predika här idag. Det här är ju sista texten I Kolosserbrevet på en lång predikoserie som har varit här. Och jag tror man kan lyssna på nästan alla predikningar på nätet. Det läggs ju ut så efterhand. Och jag tänkte bara dra... Alltså det är så spännande med Guds ord att nu när man hör den här texten igen läsas. Jag har ju läst den här många gånger inför predikan. Jag kom ändå på så här, men det där skulle jag tagit upp. Och det var ju så bra. Och det där. Men jag får väl komma tillbaka och köra den här fem gånger till. För det finns ju alltid rikedomar I Guds ord att upptäcka mer av. Och ett ord skulle kunna räcka egentligen hur långt som helst I liksom bön och eftertanke och meditation över det. Men jag har några grejer som jag har fastnat för som jag tänkte dela med er här idag. Och vi kommer in här I det här stycket I Kolosserbrevet. Och jag tänkte bara dra en liten bakgrund till. Det är en kille som heter Paulus som blev en viktig person I den första, alltså tidiga kristna kyrkan. Han blev frälst, han fick lära känna Jesus, en dramatisk omvändelse. Och efter det så ägnade han sitt liv till att resa runt I hela Europa och förkunna Jesus. Och det här skriver han liksom lite mer på slutet av sin gärning. Man tror att det är runt 61-62, sådär. Så han har hållit på ganska länge med att förkunna Jesus. Och så sitter han I Rom. Men det finns några olika alternativ, men det här är vad jag liksom tror är det mest troliga. Han sitter troligen I fängelse eller en slags husarrest I Rom. Och skriver det här till de församlingar han har varit I och grundat. Så han liksom håller kontakten med dem. Han får ta emot besök, han får ta emot människor som kommer. Och han får också hålla kontakten med dem som han redan har. Han får skriva brev och så. Men han kan inte lämna rummet, han kan inte lämna huset. Och han kanske tror att det här är på slutet av hans liv. Han kommer bli frigiven och resa igen. Men utifrån hans utgångspunkt så är det här liksom någonting han ger vidare som ett testamente nästan. Och med honom så har han några personer som har rest med honom och som han hälsar ifrån. Och jag vet inte hur ni gör med hälsningarna I slutet av breven. Det brukar alltid vara en massa namn som nämns där. Både personer som Paulus hälsar till I den staden dit han skickar brevet och från. Ibland kanske man bara hoppar över dem som ni vet, så här släkttavlorna I gamla testamentet. Bara, ja, tjup, så. Men jag tycker det är superspännande. Det ger verkligen en levande bild av Paulus liv och hans team. Vilka han reste med och vilka som fanns runt om. Och pusslar man lite I liksom breven så kan man få en liten bild av vem de här personerna var. Och vi ska lära känna några stycken lite mer alldeles strax. Men... Paulus sitter I Rom och skriver det här. Jag tänkte försöka ge mig på att göra en karta här. Ser ni vad det är? Ja, här är ju Rom såklart. Det ser ni. Och han skriver till ett ställe som heter... Jag vet inte exakt hur man säger, men jag kommer säga Kolossai. Som ligger... Här är... Vad sa du? Ja, men kanske. Här är Grekland och här är Turkiet. Tack, Elisabeth. Här ligger ungefär. Alltså nu är det inte här geografilektion, det förstår ni. Här ungefär ligger Efesos I nuvarande Turkiet. Och ungefär 17 mil in mot landet, där ligger Kolossai. Och det är dit som det här brevet är adresserat. Och I närheten av Kolossai så ligger Laodikeia. Och Hierapolis. Ni får kolla noga på en karta exakt var. Men ungefär så här. Det ligger nära varandra. Tack så mycket. Jag behöver kanske dig senare. Och troligen så har Paulus själv inte varit här i de här städerna. Eller i alla fall inte något djupare. Men vi vet i apostelgärningarna att han var ungefär 2 eller 3 år i Efesos och undervisade där. Han hade tillgång till en föreläsningssal där han predikade och undervisade varje vecka. Och han nämner här i brevet en som heter Epafras. Och han är en av er, skriver han till församlingen i Kolossai. Så det kan ju hända att Epafras som kommer från Kolossai har bott i Efesos eller på något sätt varit där. Kommit i tro, Paulus undervisning. Gått i en av världens första bibelskolor under 2-3 år. Åkt tillbaka till sin hemstad, grundat församlingen där eller varit med och grundat församlingen. Och även de här andra städerna, Hierapolis och Laodikeia. Och Laodikeia känner vi igen från Uppenbarelseboken. Så det är en person som Paulus skriver till ett sammanhang där han egentligen inte har grundat församlingen. Men han har medhjälpare som har gjort det. Och där är vi ungefär nu. Han skickar det här brevet med någon som heter Tychikos och Onesimos. Och de här namnen känner vi igen från brevet till Filemon. Filemon bodde troligen i någon av de här städerna. Och Paulus skickar med en vädjan till Filemon att ta hand om Onesimos. För han var en förrymd slav som sen hade kommit till tro och blivit Paulus medarbetare. Så Tychikos och Onesimos reser den här långa vägen från Rom tillbaka till sina hemtrakter. Onesimos kommer också från Kolossai. Och har med sig brevet. De har med sig 3 brev, vad man vet. Efesierbrevet, som är en ganska allmänt utformad skrift. Där det inte är jättemånga personliga hälsningar. Så den fungerar nog som en slags rundskrift. Att man liksom läser den i Efesos, men så skickar man runt det till de andra städerna här runt omkring också. Och så har de med sig det här Kolosserbrevet som är adresserat till dem i Kolossai. Och så har de med sig brevet till Filemon. Så de här 3 breven är skrivna samtidigt av Paulus när han sitter i fängelse. Som Tychikos och Onesimos tar med sig tillbaka. Paulus nämner 1 brev till som vi inte har bevarat. Han skriver att läs brevet från dem till, Laodikeia och låt dem läsa ert brev. Så det verkar som att han skickade brev fram och tillbaka till varandra. Och ganska tidigt så blir de här breven värdefulla och ansedda som heliga skrifter som man liksom håller högt. Det kan också vara så att brevet från Laodikeia kan vara Efesierbrevet. Man vet inte det. Antingen så är det ett brev som är förlorat eller så är det Efesierbrevet som, nämns som brevet till Laodikeia eftersom det fungerar som en rundskrift. Men jag tänkte presentera 3 stycken som reser med Paulus lite närmare. Men innan det så blir det läxförhör. Nu Elisabeth, välkommen. Om vi tänker att Paulus har ett team. Känner ni till några som reste med honom? Alltså det är inte rätt eller fel så här. Det är bara lite kul att veta vad som finns för kunskap här i. Vilka nämner han i breven? Lukas. Barnabas. Kör på här. Markus. Vilka mer? Timoteus. Gräv djupt nu här. Gräv djupt i järnbalken nu. Är några fler känner till från breven och från Silas, jajamän, hans medarbetare. Paulus och Silas i fängelse. Några fler? Ja, vi Barnabas, Lukas, Markus, Timoteus, Silas. Ananias. Ja. Ni ser, det är en helt gäng. Ni kanske känner igen några av de här namnen. Det fanns ju några som heter Priscilla. Känner ni igen? Och Aquilia. Ett gift par som var apostlar. Och så har vi någon som heter... vad heter han då? Som förkunnade Johannes dopet. Som de här tog sig an. Ah, ja, nu glömde jag bort det. Det finns ett helt gäng som är runt omkring honom. Och jag tänkte djupduka lite i Markus. Och en som heter Demas. Som han också nämner bara kort här i en hälsning. Och sen tänkte jag nämna Nymfa också. Som han nämner en hälsning till. Bra med lite medhjälpare här. Och då kan man ju tycka, jaha, är det spännande? Jajamän, det är det. För Bibeln är faktiskt en levande bok som lär oss någonting om oss själva och någonting om Gud. Och den här Markus, som också kallas Johannes Markus, honom vet vi ganska mycket om. Han är kusin med den här snubben som heter Barnabas. Och Barnabas betyder ungefär tröstens son. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna och framåt. Barnabas tar sig an Paulus när han är nyfrälst. Han undervisar honom och han är mentor för honom. Men Barnabas är också kusin med Johannes Markus. Och vi möter Johannes Markus tidigt i evangelierna, eller i Apostlagärningarna, där hans mamma verkar vara någon förgrundsgestalt i den tidiga kyrkan. När Paulus sitter i fängelse så har man bönemöte i hennes hus. Och när Paulus befrias från fängelse så går han och knackar på dörren. Och så kommer tjänsteflickan och öppnar och säger: "Nej, men Petrus sitter i fängelse, så det kan inte vara du." Kommer ni ihåg den berättelsen? Och så släpper hon inte in honom. Och sen springer hon iväg och bara: "Petrus, står där ute." "Ja, men har du inte släppt in honom?" "Nej, just det, det skulle jag göra också." Så hemma hos Johannes Markus mamma så samlas församlingen, har bönemöte. Så Markus är tidigt med i den liksom framväxande Jesusrörelsen, vägen. Och sen får han följa med Barnabas och Paulus på missionsresa. Men där händer någonting. För antingen om han borde vara ganska ung. Han kanske är runt, vi vet inte exakt, men ni vet så här, 20-årsåldern kanske. Och det börjar bli lite läskigt när de åker över det här havet och så ser de bergen torna upp sig. Han vill inte vara med längre. Han åker hem till Jerusalem och Barnabas följer med honom. Det blir så häftig konflikt att de splittras upp. Teamet splittras upp. Barnabas och Markus åker åt ena hållet. Och där kan man ana lite av Barnabas liksom hjärta för människor. Han tar sig an den svagare. Han tar sig an den som inte liksom orkar eller kan så mycket och bara liksom mentrar upp den. Paulus och några andra medarbetare reser vidare. Men det kan man tycka är slut. Tänk om det hade varit slutet. Vad tråkigt. Alltså redan ganska tidigt i historien så splittrar man upp sig och delar upp sig. Men här nämner ju Paulus Johannes Markus igen. Så han har väl växt på sig lite. Det har tagit några år. Det har tagit säkert mycket undervisning och mycket böner. Men han är nu med i teamet, i Paulus team, och reser runt med honom. Och på ett annat ställe så, lite senare, i ett av de senaste breven, eller sista breven, så skriver Paulus till Timoteus att ta med dig Johannes Markus. Han är till stor hjälp för mig i mitt arbete. Så det är liksom så här, lite krokig relation, men som på slutet blir otroligt värdefull för Paulus. Och till och med Petrus nämner Johannes Markus. Så det verkar som att de har rest med lite olika personer så här. De är ett team ibland. Och kanske de här reser runt lite där. Och så återförenas de och så. Och Petrus skriver till och med om Johannes Markus att han är som min son. Han kallar honom son. Och det är liksom inte biologiskt utan en andlig son. Och jag tänkte på honom att vi kan lära oss av honom att relationer i våra liv behöver inte vara spikraka. Det kan vara så här att en eller båda behöver mogna på lite. Det kan vara att man är vänner ett tag och så kanske man glider isär och så får man växa på olika håll. Men så får man komma tillsammans igen och liksom få teama ihop och få gå tillsammans ett tag. Man behöver mogna, man behöver fostras. Och man kanske är bara olika tider ibland. Men det behöver inte vara slutet på en relation för att man skiljs åt. Utan det kan vara så genom livet att man skiljs och möts och skiljs och möts. Och så kommer man tillsammans igen. Och det här är ju den Markus som har gett namn åt en bibelbok. Är någon som gissar vilken? Gissa på namnet så har ni rätt. Markus evangeliet. Så han är en viktig person. Och man vet inte, det här är så här, ni vet, lite spekulation. Men det finns en person som nämns bara i Markus evangeliet i Getsemane om en man som bara har ett skynke på sig som de tar tag i skynket när han springer därifrån. Och så springer han naken ut i natten när Jesus grips. Och man tror att han skriver om sig själv. Så i så fall skulle den här personen, Johannes Markus, ha varit med som ett ögonvittne tidigt, ända från att Jesus har gripits och framåt. Så en person som har otroligt mycket kunskap egentligen att ge, men som också behöver mogna. Och så har vi en som heter Demas. Här nämns bara hans namn. Men om man läser senare i ett annat brev, jag kommer inte ihåg vilket, men han nämns i ett annat brev, så står det att Demas har övergivit mig av kärlek till den här världen. Han har rest tillbaka till sin hemstad. Så här ser vi en relation som vid det här tillfället är bra. Man vet inte så mycket om innan vad som har hänt. Men här så är Demas och Paulus ett team. Men senare händer det någonting som gör att de delar på sig. De splittar upp. Och Paulus tar ett tydligt avstånd från honom. Temat för den här predikan är ju Guds rike handlar om människor. Ungefär så. Och det är ju faktiskt så att vi är ju människor alla i församlingen. De flesta av oss är det. Och relationer, ni vet, det är inte enkelt. Jag hade en konversation en gång på ett seminarium, en seminariedeltagare och så en officer, alltså pastor i Frälsningsarmén. Seminariedeltagaren var lite frustrerad och bara, alla förslag man ger liksom sätter pastorn bara stopp för. Och det är som att ledningen bara, det går inte att, alltså hade vi inte de där pastorerna så skulle allt vara bra. Och officeren bara replikerade, ja, hade man inga medlemmar i församlingen så skulle mitt jobb vara väldigt enkelt. Ni vet så här, relationer är inte lätt. Vare sig privat alltid eller i församlingen. Och det här är ett sådant exempel. Att man kan ibland gå olika vägar och behöva, man behöver inte ta avstånd från varandra. Man kan ha en öppen hand såklart. Men alla relationer som går snett handlar inte om mig. Det kan vara så att den andra personen väljer ett val som man själv inte kan stå bakom. Eller som man själv inte går med på. Det är också en lärdom av de här. Ibland kanske vi tänker att åh, det var så bra den första tiden. Allt var så fint och rosenrött. Och... Nej, men det visar att det aldrig varit enkelt med relationer. Det behöver inte betyda att man är fiender. Så. Man kan fortfarande be för varandra. Men det är inte säkert att man hela livet går tillsammans med varandra. Och så har vi den sista personen här. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om hen. För i vissa skrifter så står det nymfa, ett kvinnonamn. Och i vissa skrifter så står det nymfas, som verkar vara ett mansnamn. Så vi vet inte om det var en kvinna eller en man. Det kanske är troligt att om det var en kvinna, att man skrev nymfa. Och så lite senare i historien, men en kvinna. Det passar liksom inte in att en kvinna leder församlingen där i Kolossai. Eller om det var Laodikeia. Han hälsade till henne i alla fall. Församlingen som möter hans eller hennes hus. Det spelar ingen roll. För vi vet att Paulus hade många kvinnliga medarbetare. Många kvinnliga apostlar. Många kvinnor där som möts i deras hus. Så det hade inte varit något revolutionerande på den här tiden. Jag väljer att säga nymfa som en tjej. Paulus hälsar till henne och församlingen som möts i hennes hus. Jag tror i de flesta bibelöversättningar står det hans hus. Jag skulle tro det. Men i äldre översättningar eller i äldre handskrifter så finns det också kvinnoformen. Och då tänkte jag på henne att det finns de som inte är ute och reser världen runt. Det finns de som inte är ute och predikar, som gör ett namn för sig. Det finns de som inte skriver brev som hamnar i Bibeln. Utan det finns de som är kvar på platsen och som gör sin uppgift där. Och de är fantastiskt viktiga. Tänk om inte hon fanns. Tänk om de inte hade en rik kvinna där folk kunde samlas 200-300 personer på innergården. Då kunde de ju kanske träffas någon annanstans. Men hon var ju en otroligt central person i den här församlingen. Och där kanske vi kan känna oss lite till mans. Så. Var och en av oss kan känna så här. Men jag jobbar på här. Jag har min lilla uppgift. Och vet du, det är superviktigt. Det är en superviktig uppgift. För Gud väljer ut oss var och en för att vara där vi ska vara. Jag satt hemma och förberedde den här predikan så såg jag min fina porslinsblomma i fönstret. Jag vet inte om det är någon av er som gillar blommor, men jag tycker det är kul. Och så, den har stått på samma plats hela vintern. Och den har, ni vet, den har överlevt, den är puttrad på så. Men nu, när ljuset kommer tillbaka, så har den bara tjong, skjutit iväg ett långt skott bara på några dagar. Och då tänkte jag, det är ungefär som hon här, nymfa, eller som någon av oss. Vi kan vara på samma plats. Det är ingen som flyttar på blomkrukan. Vi har samma liksom rotsystem, vi har samma bladverk. Ingenting av det inre så här, omständigheterna har förändrats. Men det som har förändrats är att ljuset har börjat lysa på blomman. Och vet ni, när vi låter Kristus ljus lysa på våra liv, då kommer det som finns inneboende i oss, våra gåvor, andens gåvor, andens frukter, få växa i oss. Om vi öppnar oss för det ljuset som kommer från Jesus, så kommer vi börja blomma, eller först växa såklart. Blommorna kommer senare. Och det är fantastiskt att bara kunna uppmuntra varandra att du där, det där du gör, det är så viktigt, det är så bra. Nu ska ni få några minuter faktiskt och titta på ett trevligt granne som sitter där bredvid er. Det här är inget farligt, jag vet att det kan vara jätteobekvämt, men det är också nyttigt. Så nu ska ni få några minuter och fundera lite. Finns det några sådana här relationer i ditt liv eller i församlingen? Ni behöver inte vara super så personliga om ni inte vill det, om ni inte känner varandra. Finns det några Markus-relationer som går så här upp och ner, upp och ner, upp och ner, men som ändå är värdefulla? Finns det några dema som det finns en sorg över att där funkar det inte, där har vi gått isär? Eller finns det den här nymfa som bara är där och gör en skillnad i ditt liv eller i församlingens liv? Förstår ni frågan? Ni får några minuter och sen ska jag fortsätta prata. Kör! Okej, ni får gärna fortsätta be eller prata under fikat. Men jag vill bara poängtera att jag har varit med om relationer och situationer där jag inte trodde att det skulle kunna bli bra mellan mig och någon. Antingen som jag har orsakat eller som den har orsakat. Där jag börjat be för försoning. Och vet ni, inte alltid direkt dagen efter, men kanske efter ett år eller på sikt, att det har vänts. Så en relation som man ber för kan faktiskt förändras. Det är väl det vi tror med bönen, att det förändrar våra liv och våra relationer. Så det är en uppmuntran att känner du, men det här, nej, om det var någonting som väcktes här i dig idag, så kan du börja be för den relationen, att det ska bli försoning. Så är jag helt övertygad om att Gud börjar verka i dig och den personen. Om båda vill. Nu tänkte jag prata om en sak till. Och jag såg att jag redan har pratat ganska länge. Men jag ska läsa vers 2 här. Eller vers 3. Det är ju Paulus som skriver och han har gjort det här ganska länge, sitt jobb här med att resa runt för att kunna Kristus. Det här är ungefär 30 år efter Kristus har dött och uppstått. Så vi kan ju tycka att det är en ganska kort tid i historien. Och Paulus har verkat under ganska många år av de här. Men Paulus ber till församlingen att de ska, från vers 3, be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att jag kan predika hemligheten med Kristus. Det är för den jag är fängslad, och göra den känd och tala som jag bör. Och jag fastnade just för den här versen. Och jag tycker man liksom anar lite av vad Paulus längtar efter och vad Paulus drivs av och vad hans fokus är. Han skulle kunna ha sagt: be för mig att mina bojor ska falla av, att fängelsedörrarna ska öppnas, att jag kan gå ut. Be för mig att en dörr öppnas så att jag kan gå ut från fängelset. Och det vet vi ju, det är inget konstigt för Gud. Det har Gud gjort många gånger, bara öppnat fängelsedörrar och låtit folk knalla ut. Men det ber inte Paulus. Han säger: be för mig att en dörr öppnas så att jag kan förkunna Kristus. Det är något helt annat än att bli fri. Han sitter i fängelse, men han vill hjälpa andra att bli fria. Det är inte så att han behöver en fysisk frihet runt sig, utan han vill ge vidare det han själv har fått. Och det säger så mycket om Paulus hjärta. Han skulle egentligen kunna sitta där och bara: ja, men titta på allt jag har gjort. Jag har grundat de här församlingarna. Jag har de här uppenbarelserna. Kolla på liksom mitt livsverk. Beundra mig för det. Men Paulus bara så här, ni vet, han glömmer allt det som är bakom och bara fokuserar framåt. Han ser människorna som är runt honom just då. Om det är vakterna, om det är soldaterna, församlingen i Rom som möter honom. Det är det som är hans driv. Hela tiden vidare, hela tiden framåt, hela tiden människor i fokus. Och det är det som evangeliet handlar om. Att Jesus vill leva mitt ibland oss, bo i våra hjärtan och komma andra till del. Och jag tänkte prata lite om apor idag. Bara, va? Är något nytt bibliskt djur som jag inte har koll på? Nej, men apor är som en förkortning av apostel, profet och evangelist. I Efesierbrevet så nämns de här tjänstegåvorna. Det finns också lärare och herdar. Men de här gåvorna är någonting som Gud har lagt i sin församling. Som en uppmuntran. Som Gud har lagt i oss på olika sätt. I människor. Också i församling som helhet. Och vet ni vad de här tjänstegåvorna säger till oss? Ibland kan det vara ganska lågmält. Men de säger så här: vet ni vad? Er församling kommer inte dö. Inte riktigt än. Om de här finns i tjänst. Aposteln som driver framåt. Som bara älskar att se nya möjligheter. Som älskar att se och nå nya människor. Profeten som lyssnar på Gud och leder församlingen. Evangelisten, ni vet, de är inte här idag. De är där någonstans ute. Älskar att vara med människor utanför kyrkväggarna. Dra med sig folk, försöker få dra med sig kyrkan till dem. Ni vet, de som bara, som en splitterbomb bara. Utåt ska vi! Och så har vi härliga herdar och fantastiska lärare som bara undervisar människor, själavårdar och ser till att människor växer i tron. Men utan de här i vår församling så blir vi en ganska inåtvänd skara. Och Paulus, han är ju så här renodlad apostel, ni vet, så här hela tiden framåt. Men vi behöver också ha det. Vi behöver ha det i våra liv. Inte alla av oss är apostlar, det vet jag. Men jag tror inom alla av oss kan det finnas det här lilla, lilla drivet någonstans. Som kan behöva väckas. Inom oss så finns det här att vi kan lyssna på Guds röst personligt eller till någon annan. Och inom oss så finns det här att Jesus älskar alla människor. Och det är ingenting som vi ska skämmas för, utan snarare tvärtom uppmuntra, blåsa på, älska och ge utrymme. Ni vet, en profet är inte allt enkel att ha att göra med. Men utan profetens röst så har man ingen riktning i församlingen. Så aporna, de är superviktiga. Herdar och lärare är också viktiga. Men jag tänker att de finns lite mer naturligt i vår, liksom, hur vi har byggt församling och sådär. Det finns nästan alltid herdar och lärare som är framme liksom, och finns i ledningen och i församlingen. Men de här ger oss hopp om att det finns en framtid för oss. Det finns en framtid för den här församlingen. Och det finns en framtid framför allt för de som ännu inte har mött Jesus. Och då så kunde vi satt där inne i bönerummet på innan. Och så tänker man på det här, jag tänker på det. Och sen några som ber liksom, ni vet så här. Vi ber för någon som är här för första gången idag. Och vi ber för alla som inte känner Jesus. Jag bara, amen, så härligt. Det finns här i församlingen. Men vi behöver också se det i vårt eget liv. Och uppmuntra dem som vi ser. Du där, det där är ju fantastiskt som du gör på din skola eller med dina arbetskamrater. Bara fortsätt med det och välsigna dem och be för varandra. Och Paulus ber ju så här. Och det är fantastiskt att få vara med i bön för det här. Känner man att jag inte är en apa själv. Så kan man ändå vara med och be för det i sin församling. För Paulus ber ju om förbön för det här. Be för oss. Att Gud ska öppna en dörr för oss. Så att vi kan förkunna ordet. Nu ska ni få prata lite, samma grupper. Om var ser vi i våra liv eller i vår församling en öppen dörr för evangeliet? Vad ser vi områden eller människor eller situationer där Gud öppnar en dörr för människor som ännu inte har tagit emot Jesus? Vad ser vi det i våra liv och i församlingen? Och ser vi det inte så kanske man kan be för det. Var det en klar fråga? Vad ser vi öppna dörrar för evangeliet i våra liv och i vår församling? Varsågod och prata. Och vet ni, ni får fortsätta prata alldeles strax. Men jag tänker att det här samtalet ska nu få övergå en liten bönestund. Där ni kan be tillsammans i de här smågrupperna. Om det är någonting av det här som har väckts i ert liv. Antingen be för relationer som du ser på olika sätt i ditt liv. Eller i församlingen. Man kan tänka så också. Eller att man ser för de här öppna dörrarna. Be gärna liksom att Gud ska öppna dörrar i ditt liv och i församlingen. Och hela människor och komma med sin frälsning till. Det är ytterst sett den här staden vi jobbar för. Gud älskar oss. Och det är liksom. Vi har fått ta emot frälsning och nåd. Och sen får vi ge det vidare. Så jag tänker att jag bara avslutar så här. Och så får ni be tillsammans. Och sen fortsätter vi gudstjänsten.